Också just att jag själv hade en del hormonstök som jag var tvungen att deala med. Jag kunde liksom inte acceptera att jag kände mig si ena dagen och nästa dag så bara svängde det. Jag kunde nästan känna så här, whoop, där svängde hormonerna. Hej och hå, så blev jag jätteirriterad och sur som en, ja, och hade svårt att stå ut med människor. Och så är inte roligt att ha det. Så att då började jag söka vägar. Hur ska jag hantera det här? Och ska det vara så här? Och måste det bli så här? Kan jag göra någonting åt det? Så började jag utbilda mig själv.
Välkommen till Inspotekspodden. Det här är ditt inspirationsapotek i etern. Och du, det här är den enda podd du behöver.
Okej då Ellen, välkommen till Inspotekspodden.
Tack.
Vem är Ellen Engvall?
Ellen Engvall. Jag är en tant Ellen brukar jag kalla mig för. Jag fyller snart 58 år nästa vecka. Jag är egentligen ganska vanlig kvinna, samtidigt för många ganska ovanlig, för att jag är väldigt vanlig på många sätt, men det ovanliga är väl att jag verkligen lever och gör det jag har lust att göra. Och lever inte så konventionellt kanske och är anställd, utan driver mitt eget företag sedan jag startade det faktiskt 1996. Så det är ganska många år. Och jag har alltid gillat att gå min egen väg och tycker om att liksom få bestämma vad jag ska göra för någonting och när jag ska göra det och vad det ska vara för innehåll. Älskar att träffa människor, samtidigt så gillar jag verkligen att vara själv också. Så att jag har båda sidor. Men det är arbetet det, men annars så är jag, ja, vad ska jag säga, jag älskar att vara ute i naturen, connecta med helheten, läsa böcker, jag älskar att dansa. Jag är född nomad, jag har flyttat runt mycket och rest mycket och levt på resande fot och flyttat mellan olika länder och jag har gjort jättemycket och jag har dansat mycket, varit ute i Europa, dansat i olika städer och ja, jag har rört på mig väldigt mycket. Levt mycket på kickar. Nu börjar jag bli, jag ska inte säga att jag börjar bli gammal, för jag känner mig inte gammal, men jag har levt några år nu och nu längtar jag mer efter att leva i naturen och ja, ta det lite lugnare. Samtidigt så finns den där nyfikenheten, att upptäcka lusten kvar. Det som håller mig, jag bor i Stockholm och det som håller mig här, det är min 15-åriga dotter som fortfarande bor hos mig två veckor i månaden. Nu har jag en dotter som är snart 33, så att en lite äldre och en liten tjej som, eller hon är inte så liten längre, men hon är fortfarande beroende av sina föräldrar. Så det gör att jag är här i Stockholm ganska mycket. Sen ska jag flytta ut i naturen någon gång när det är dags.
Men du gör ju väldigt många olika saker. Jag tänker, du håller på med din dans, där, din yoga, du utbildar människor, du är runt och föreläser. Vart får du din energi ifrån?
Åh, jag är född med energi. Jag har alltid haft mycket energi. Det tror jag har mycket med att göra, att jag är ganska fri i det jag gör. Jag har inte mycket måsten, utan jag väljer själv hela tiden och jag sällan tider att passa och sådär. Det är inte, alltså jag går ju aldrig till jobbet måndag till fredag. Jag har kanske någon kurs, en eller två tider att passa i veckan där jag måste vara på plats, men då är det ofta hemma. Men när jag inte är hemma kan jag ta med mig datorn och vara där jag är istället. Så att jag har liksom inget sådär som håller mig på en plats. Jag vet när jag jobbade som barnmorska en gång i tiden, det är många år sedan nu, men då att ha ett schema och gå till 100%, det gjorde mig mycket tröttare, så jag kan förstå att man blir trött utav det.
Och känner sig nästan instängd.
Ja, och så blir det väldigt dränerande att dela med mycket folk och kanske jobba i arbetstider och stress. Och får jag för mycket att göra kan jag stänga av och gå och lägga mig en stund eller gå ut i skogen en stund. Jag kan välja hela tiden.
Alltså din situation och ditt jobb, det låter som min dröm.
Det är en dröm.
Men du,
jag kommer rekommendera att ha det så, det är skönt.
Ja, det förstår jag verkligen. Verkligen. Men du, kan du inte berätta lite mer om din dröm? För du säger att du håller lite utbildningar och vi har ju pratat lite grann om att du är yogalärare. Men vad är det? Kan du inte bara berätta för våra lyssnare? För du sysslar ju med hormonyoga och ditt fokus är ju kvinnohälsa om vi ska ta det som ett stort paraply.
Ja, men jag blev barnmorska när jag var 27 år, så det är ganska många år sedan. Och innan det så jobbade jag med cancer som sjuksköterska och det var mycket kvinnocancer. Och sen jobbade jag med hjärtvård där det också var en hel del kvinnor och framförallt forskning på kvinnor. Så att jag har alltid varit inriktad på kvinnor. Jag tycker att jag tror att det var i vården mitt intresse började, plus att jag själv är kvinna och har behövt deala med mig själv. Det har ju varit den stora grejen i livet, att liksom deala med sig själv i livet. Men det här med vården och att kvinnor, alltså vi får inte så bra hjälp och det finns väldigt lite resurser för kvinnovård. Och det är inte mycket forskning på kvinnor heller vad det gäller till exempel läkemedel, just för att vi är så krångliga. Vi har våra hormoner och cykler, så att det är svårt att forska på läkemedel på kvinnor för att vi är så, alltså, det ändrar sig hela tiden, så det är svårt att bedöma resultat på oss. Och så framför allt att kvinnor vet sällan eller vet väldigt lite om sig själva och sin kropp och har ett enormt behov av att både bli sedda och lära sig om sig själv och ta eget ansvar för sig själva också. Så det var väl där redan när jag var under 30 som mitt intresse för kvinnohälsa började. Också just att jag själv hade en del hormonstök som jag var tvungen att deala med. Jag kunde liksom inte acceptera att jag kände mig si ena dagen och nästa dag så bara svängde det. Jag kunde nästan känna så här, whoop, där svängde hormonerna. Hej och hå, och så blev jag jätteirriterad och sur som en, ja, och hade svårt att stå ut med människor. Och så är inte roligt att ha det. Så att då började jag söka vägar. Hur ska jag hantera det här? Och ska det vara så här? Och måste det bli så här? Kan jag göra någonting åt det? Så började jag utbilda mig själv. Så nu har jag jobbat mycket i vården, men lämnade också vården ganska snabbt för att jag stod inte ut med att jag kunde inte stå för den typen av vård som det är på sjukhus och i olika vårdsammanhang. Att det är så få resurser och man har inte tid och det är väldigt mycket löpande band och människor blir inte bemötta som människor och helheten saknas. Och jag gillar helheten. Jag älskar att pussla, hur hänger kroppssystemen ihop och hur hänger olika måenden ihop med hur vi lever och kosten och hur vi påverkar varandra och naturen. Alltså hur allting samverkar, det tycker jag är superspännande. Så det har jag hållit på med mest faktiskt.
Kvinnohälsa, vad betyder det för dig?
Kvinnohälsa för mig tror jag betyder mest att det handlar om en kvinna som själv förstår sig själv och sin kropp och kan ta ansvar för att de själva mår bra och står i sig själva och väljer själva det de behöver. För det är mycket det det handlar om, att välja det vi behöver och förstå vad det är vi behöver och följa det oavsett vad andra runt omkring oss behöver. Jag kan till exempel lyssna på många kvinnor som äter fel mat. Ja, men mannen hemma vill ha den maten och så väljer de inte sin egen mat som de skulle behöva äta. För vi behöver lite olika typ av mat. Så att det är många kvinnor som lever långt ifrån sina egna behov, inte ens känner sina behov. Så kvinnohälsa för mig är att känn dig själv, förstå din kropp, lär dig din kropp och hur saker och ting hänger ihop och utforska dig själv. Både det som får din livslust att flöda och gå åt det hållet och välj det som stärker dig.
Du har ju utvecklat Harmony Yoga.
Precis.
Vad är det?
Vad ska man säga? Det är medicinsk yoga. Många tror att hormonyoga är någonting annat, men det bygger på medicinsk yoga, så det är medicinsk yoga med fokus på vårat körtelsystem. Så att egentligen är det vanlig medicinsk yoga, men jag har utvecklat den så att den är mer anpassad till kvinnors kroppar och lite mer flowig och rund och mjuk och sån här skön känsla i kroppen. Och så valt övningar så att vi aktiverar de olika körtelområdena via till exempel ryggraden där nerverna går ut och innerverar körtlarna. Så att vi löser spänningar och också mentalt fokus, vill lära känna kroppen och hur vi reagerar på olika saker. Så.
Mm.
Mycket handlar om stresshantering, återhämtning och medvetandegöra kroppen. Hormoner, det är inte bara, vi kanske tänker när vi hör kvinnor och hormoner att det är våra könshormoner, men de största problemen vi har, det är ju stresshormonerna, och de har ju alla. Så de behöver vi jobba först och främst med. Och där är ju den medicinska yogan helt fenomenal.
Mm.
Sen kan man ju twista den på lite olika sätt. Det jag har gjort är att jag har tagit bort mycket av de här, att det ska vara på ett visst sätt och man får inte ändra på saker och sådär. Utan det intressanta är att vi lär oss vara närvarande och vi lär oss andas och känna våran kropp och hur vi själva behöver göra övningar. Och om övningarna sitter ihop i en viss sekvens, det är inte lika viktigt.
Mm. Om du skulle säga en yoga, alltså det sitter ju en massa kvinnor här och lyssnar på det här. Min podd är ju mest kvinnor som lyssnar på faktiskt. Skulle du kunna bara berätta, finns det någon slags yogaövning, om du får välja ut en som vi kan berätta om här idag, som är otroligt gynnsam för oss kvinnor, vad skulle det kunna vara då?
Jag skulle faktiskt inte välja en yogaövning, jag skulle välja en andningsövning, och det är djupandning.
Kan du förklara, vad är djupandning?
Alltså djupandning, att lära sig bottna i sitt andetag, att få ner andetaget hela vägen ner i bäckenbotten, så vi känner hur bäckenbotten liksom vidgas när vi andas in. Om man tittar på vilka muskler som rör sig när vi tar ett djupt andetag, så är det hela vägen ner i bäckenbotten ända upp till skallbasen. Så när vi verkligen får ner andetaget, så öppnar sig bäckenbotten som en andra diafragma nästan. Och sen att vi fyller nerifrån uppåt och även ut i ryggen, utåt sidorna och framåt, så att det inte bara blir att magen blåser upp sig. För det är många som tänker, nu ska jag djupandas, då kör jag magen upp och ner. Nej, utan det är verkligen åt alla håll och kanter och hela vägen upp till nyckelbenen, så länge man kan vara avslappnad. Det är samma teknik, men det är viktigt att man är avslappnad. Och så börjar man med att hitta jämna andetag, så att in- och utandning är lika långsamma. Och så jobbar man med att frigöra de spänningarna som sitter i andningssystemet, som vi får när vi stressar. Då lägger vi upp andetaget högt upp. Mm. Så vi behöver lära oss att få ner andetaget. Och tittar man då yogiskt sett, så har vi ju vårt energisystem, och längst ner i bäckenbotten så har vi rotchakrat, som är liksom basen i allting, där vi måste börja. Och det aktiverar vi varje gång vi andas ner i bäckenbotten. Då får vi kontakt ända ner i roten liksom.
Mm. Men du, kan inte du guida oss nu då?
Absolut.
Ja, jag sätter mig här och gör mig lite redo. Och de som lyssnar gör sig också redo. Kan man stå och gå, eller måste man sitta eller ligga?
Ja. Sitta är väl bäst, eller ligga. Men ja, gå och stå, det kan vara lite mäckigt, för det är svårt då. Men om vi utgår ifrån att de flesta sitter upp. Så då, om du sätter dig med rak rygg, sluter ögonen och känner hur axlarna sjunker långt ner. Känn att skulderbladen halkar ner på ryggen, allra längst ner. Så kan du lossa på käkarna och tippa huvudet fram och tillbaka några gånger, så att huvudet hamnar högst upp. Där kan du mjukt dra in hakan och känna att nacken linjerar sig med övriga ryggraden, utan att du spänner nacken. Det ska vara avslappnat. Så andas vi genom näsan, så nästa gång du andas in, så känn andetaget, hur det kommer ner i lungorna och sen vidare ner, så att du känner andetaget hela vägen ner i bäckenbotten. Så fyller du på nerifrån uppåt i kroppen. En jämn ström, känn andetaget ut i ryggen, utåt sidorna, framåt, så att du expanderar hela överkroppen, avslappnat på inandningen. Och sen när du andas ut, så släpper du taget, och släpper taget först i bröstkorgen och sen i magen. Och när det är tomt så bara pausa. Utan att andas så väntar du in nästa andetag så att kroppen själv får bestämma när det är dags att andas. Vi lyssnar in den här andningsreflexen. Och det blir en underbar stillhet innan kroppen vill andas igen. Och sen när impulsen kommer att det är dags att andas, då fyller du på hela vägen ner i bäckenbotten igen. Djupt, djupt andetag. Fyll på uppåt i en jämn ström, ut åt alla håll och kanter. Expandera, avslappnat. Och sen släpper du uppifrån och ner. Och synkar så att utandningen blir lika långsam som inandningen. Och när det är tomt, pausa igen. Så kan du ta ett andetag till i egen takt. När du känner att du är färdig så kan du komma tillbaka. Och det var bara tre andetag, och när vi jobbar i yogan så har vi också mentala tekniker, ögonposition, mantra och så, men det blir lite mycket att lägga på nu, men det är just för att balansera hjärnan också. Men så här går andetaget tekniskt till. Bara tre andetag förändrar känslan ganska ordentligt, eller hur?
Ja, men det är så... Alltså jag blir lika paff varenda gång. För det blir som en sån här... Ja, men alltså det är helt galet. Det blir som en smash in the face liksom. Och just det där, det är så här, bara fokusera på rösten och sen blunda. Man ser, jag till och med ser det här andetaget. Och det bara, jag blir så tung på stolen. Alltså det är fantastiskt. Jag vet inte hur lyssnarna upplevde det, men tusen tack. Gud vad skönt.
Det är många som tycker att det är väldigt svårt att andas så djupt ner så att bäckenbotten känns. Så att det kan ta ett tag att hitta dit ner, och det kan hacka och det kan spänna och ta emot. Och det får vara så, för att vi har mycket spänningar i hela kroppen och andningsmuskulaturen på grund av stressen. Och det måste få släppa. Men fortsätter man så kommer man mer och mer ner och rotar sig ordentligt. Och det blir en enorm närvaro och ett sånt otroligt lugn i kroppen. Det är jättehäftigt.
Och det behöver väl vi kvinnor generellt sett. Jag tänker att all statistik visar ju på att vi är de mest, som är mest sjukskrivna och mest stressade. Men du som sysslar, jag tänker så att du är proffs på hormoner. Kan inte vi köra någon sån här liten skola för hormonskola för dummies? Jag är ju 43 år och jag vet att så här, vi har progesteron och vi har östrogen. Och sen är det ju menscykeln som jag tycker jag har ganska koll på. Liksom det varierar. Något hormon går upp och något hormon går ner. Sådär. Men kan du inte bara dra oss igenom? Kan du ta några så här basics? Vad är det vi behöver kunna, vi kvinnor, om våra hormoner och vårt varande?
Mm. Om vi ska ta det väldigt, väldigt enkelt, så har vi äggstockar som producerar östrogen. Östrogenet bygger upp livmoderslemhinnan för att den ska ta emot befruktat ägg. Och den bygger och bygger och bygger och bygger. Och rätt som det är så säger hjärnan till att nu måste vi ha en ägglossning. Och plupp så kommer ut ett ägg förhoppningsvis. Och när ägget har släppt, då bildas det en gulblåsa. Och i den här gulblåsen så produceras progesteron. Och där progesteronet, det är graviditetsbevarande, så skulle det bli en befruktning så är det som ser till att graviditeten fortskrider. Moderkakan tar över den produktionen sen. Och det gör också att inte livmoderslemhinnan blir för tjock. Vi måste ha progesteron. Och så att östrogen är första halvan innan ägglossning, och sen är det östrogen och progesteron andra halvan av menscykeln. Och blir det då ingen befruktning så ser progesteronet till att avsluta cykeln så att vi börjar blöda. Då kommer mensen. Det är så det ser ut i menstruationscykeln. Och det vi kvinnor behöver ha koll på det är att fertiliteten börjar i puberteten när vi får vår mens. Och sen så i 35-årsåldern börjar förklimakteriet. Och de flesta kvinnor känner av det i 40-årsåldern, och då börjar ägglossningarna fallera ibland. Och varje gång en ägglossning fallerar och vi inte får en ägglossning, då har vi fortfarande lika mycket östrogen. Men vi har ingen ägglossning som kan ge oss progesteronet. Och det gör att vi får en obalans mellan östrogen och progesteron. Så det är lika mycket östrogen men inget progesteron nästan. Och det gör att det blir som en relativ östrogendominans. Och då får vi östrogensymptom med svullna bröst och irritation och ilska. Och vi blir liksom så varma och problem med sömnen och vi får humörspåverkan och sådär. Så fort vi har en ägglossning så blir det bättre balans. Det här gäller inte riktigt alla men nästan alla. Så det är det här som börjar strula mellan 40 och 50. Och sen när vi kommer närmare 50 och klimakteriet, då blir ägglossningarna färre och färre. Och då börjar också östrogenet sjunka i klimakteriet. Så då när ägglossningarna har slutat, då börjar östrogenet sjunka. Då får vi bristsymptom. Och då blir det ungefär samma symptom. Det är bara att vi blir kanske lite mer ledsna, lite torrare. Det är lite olika för olika kvinnor beroende på hur vi är lagda. Sen finns det vissa som inte känner någonting alls. Det är kanske 10%, men de flesta känner någonting i form av humörspåverkan, temperaturpåverkan, vikt, vätska, lymfsystemet påverkas. Ja, det är väl de stora bitarna. Mag-tarmkanalen påverkas på olika sätt. Hjärnan påverkas av östrogenet och påverkar vår känslohjärna, limbiska systemet, så att vi kan bli mer oroliga och tappa självkänsla i klimakteriet och sådana saker. Det är liksom våra könshormoner. Den viktigaste biten för att få det här att funka eller få det att bli så smärtfritt som möjligt, det är att vi håller stressen långt ner. Att vi sänker stressen hela tiden. För stresshormonerna stökar till det för våra könshormoner. Är stresshormonerna ute i blodet och jobbar och försöker få oss att få mer energi och klara av situationer som är lite ansträngande. För det är det stresshormonerna håller på med. De hjälper oss att överleva. Då bortprioriteras de andra hormonerna enkelt sagt. Och då kroppen prioriterar överlevnad och att vi ska klara av saker. Och det stökar till det just för våra könshormoner och då får vi mer symptom. Så jag tror att alla kvinnor som har symptom, som både PMS och klimakteriebesvär, de brukar säga det, är jag stressad så blir det värre, när jag lugnar ner mig och återhämtar mig så lugnar sig kroppen också. Så det hänger ihop jättemycket.
Mm. Finns det saker vi som kvinnor kan göra för att hjälpa till, att vi ska kunna må bättre och hjälpa till med den här balansen, eller ska vi bara stå ut med att vi har alla de där symptomen?
Absolut inte. Jag tycker inte vi ska stå ut, utan jag tycker vi ska ta ansvar själva och se till att vi mår så bra som det går. För det går att göra massor med saker, och jag pratade ju redan om det här att sänka stressen. Vi måste verkligen kolla vad är det som stressar mig. Är det arbetet, sömnen, maten, relationen, liksom vad är det för någonting? Brist på ljus, brist på natur, träning eller för mycket av någonting. Alltså vi måste verkligen kartlägga det och sen ta ett helhetsgrepp kring det här att minska stressfaktorer. Oftast är det många små saker som blir för mycket. Så att där behöver man göra en bra egen kartläggning, och så behöver vi ofta ha någonting som lugnar kroppen, typ andas, yoga, skogspromenader, meditation. Jag tänker att tv-tittande, lyssna på poddar, springa, träna, det är inte återhämtning. Det är bra saker, men återhämtning är mer det här liksom som verkligen gör att hjärnan får lugn och ro en stund. Kanske sitta på en stubb i skogen eller bara ströva lugnt. Inte gå raska promenader då, utan bara vara i skogen och låta tankarna vandra och ögonen vila på naturen. Den typen av återhämtning. Och sen så relationer är jätteviktigt. Att man ser till att man har rätt människor runt omkring sig. Man får vara kräsen och tacka nej till dem som tar energi och där man känner att man inte får ut så mycket. Man kan ha sådana runt omkring sig naturligtvis, men kanske inte de närmsta. Att man väljer ett arbete som man känner ger någonting, att man känner sig nöjd med det. Viktigt. Och att man äter rätt. Och alltså det här med mat är jättesvårt. Det kan jag prata om i så länge. Och det är svårt att ge råd kring mat. Det viktigaste jag brukar säga kring mat är att hålla blodsockret stabilt. Det är nummer ett. Och sen om man ska vara vegan, vegetarian, karnivor, vilken sorts mat man ska äta. Jag brukar tänka att lite av varje brukar vara bra, men man måste prova sig fram. Dieter är oftast inte framgångsrika, utan man måste testa hur kroppen reagerar på olika mat. Tugga väl, ändra kost med årstiderna, med åldern. Följa kroppen helt enkelt och känna in, mår jag bra? Blir jag lugn i kroppen efter den här måltiden? Känner jag mig nöjd liksom? Eller går jag och småäter och har svårt att bli uppblåst i magen? Så man får kartlägga även det. Viktigt, viktigt med maten. För äter man fel så blir vi stressade. Äter vi för mycket socker som höjer blodsockret blir vi stressade. Och då är hela den här hormonkarusellen igång. Och sen återhämtningen, där kan vi väl stoppa in sömnen också. Se till att man har bra sömnrutiner, för det kan stöka ganska mycket med sömnen. Och det hänger ihop med stressen och hormonnivåerna och sådär också. Och sen det som jag älskar att prata mest om, det är det här att vi behöver fylla vårt liv med sånt som vi älskar att göra också. Om man inte kan ha ett arbete som man älskar, för det är inte alla förunnat att ha det så, ska man i alla fall trivas med arbetet hyfsat. Men då måste man se till att man får in det där man älskar på fritiden. Om det är nu att dansa eller knyppla eller odla frön eller någonting där man väljer det man verkligen själv vill göra. Och sen om det är tillsammans med andra eller själv, det spelar ingen roll. Men bara man gör det för sin egen skull. Många kvinnor säger, men mitt stora intresse är barnen. Ja, men visst, det kan man ju ha, men samtidigt så ger man mer till barnen och man glömmer ofta sig själv då. Så det ska utgå ifrån den här att, okej, när jag gör det här, då tappar jag lite tiden och jag börjar känna den här livslusten bubbla i mig. Så att man får tag i de sakerna i livet också. Kanske man inte kan ha det varje dag, men det ska i alla fall finnas närvarande i livet så att man har lite av det varje vecka, så att det finns där hela tiden. Jätteviktigt så att vi inte bara gör saker som dränerar oss. För det kvinnor är bra på, det är att välja bort allt som de mår bra utav. Se till att alla andra har det bra, jobba som attan och sen träna. Nej, men det hinner jag inte nu. Återhämtning. Nej, men jag har inte hunnit, jag hinner inte, jag måste göra det här först. Alltså det är det vi väljer bort först, men det är det vi egentligen måste lägga till först för att det andra ska få funka. För vi blir bättre mot andra och mot oss själva om vi faktiskt tar hand om oss. Så ganska basala grejer. Sömn, träning, bra mat, återhämtning, minska stress och så se till att fylla på med massa härliga, livsbejakande saker som man älskar att göra. Det som jag brukar ställa först frågor kring, det är hur äter du? Det är liksom, vad ger du din kropp för bränsle? Och det är oftast undermåligt. Många dricker mycket kaffe, det är jättedåligt. Många dricker mycket alkohol för de behöver det för att lugna sig, det också förvärrar allting. Många äter socker för att de är så trötta och det bara försämrar hela situationen. Så att när vi hormonellt mår dåligt så väljer vi ofta det som vi inte behöver. Så man behöver verkligen titta på kosten. Så jag skulle säga visst, det kanske är många som känner till vad ungefär de borde göra, men det är få som gör det och det är få som förstår hur mycket kosten och drycken och det påverkar oss och vilka val vi gör på grund av att hjärnan fungerar som den gör. Man kan ju tro så här att hjärnan vill ju att vi ska må bra. Vi har någonting som heter behovscentrum eller det här att vi ska känna oss nöjda och tillfreds. Och den ser ju till att vi ska ha dopamin och det får vi utav alla de här lite sämre sakerna om vi inte lyckas få det på annat sätt. Det är socker och snabba kickar och telefonen och att vi fyller på med sånt där som tillfälligt ger oss någonting men på sikt sänker oss helt enkelt.
Och då kan vi lägga till det där som du sa, att om vi plockar in lite mera älsk och lite mer liv i vårat liv, då kanske vi slipper de där sockerkickarna. Då kan vi få kicka på andra grejer istället.
Ja, så framförallt minska stressen, för då minskar suget. För att sötsug är ofta ett symptom på att vi behöver energi. Och då behöver vi lugna ner oss istället och vila mer. Och generellt sett tycker jag med åren så behöver man vila mer och ha mer återhämtning. Många kvinnor tänker ju också liksom att ja, men jag ska inte låta det här påverka mig. Jag ska kunna leva som jag alltid gjort. Ja, på ett sätt. Men samtidigt så måste vi kanske börja sortera mer och välja bort mer och börja bli lite mer noggranna med vad vi säger ja till och framförallt säger ja till oss själva och våra behov och minska antalet saker vi gör och göra dem kanske på ett annat sätt och fördela det på ett annat sätt. Alltså vi måste vara smartare. Vi får helt enkelt utveckla oss när vi blir lite äldre. Vi behöver utveckla oss. Bli klokare. Jag vill säga efter klimakteriet då går vi in i den visa kvinnans tid. Vi behöver jobba med den biten. För gör vi inte den resan så blir vi inte speciellt smarta utan mer gnälliga. Och det där vill vi ju inte vara.
Nej.
Gnällkärring vill vi ju inte vara.
Verkligen.
Det gäller att utveckla sig och lära sig själv.
Nu har ju du pratat om jättemånga olika saker som vi ska göra och som är gynnsamma för oss kvinnor. Men jag vet inte, går det att summera på något sätt? Vad ska vi göra mindre av? Då tänker jag att du skulle säga direkt så här, stressa mindre. Finns det någonting annat du tänker är mindre gynnsamt för oss kvinnor att göra?
Jag skulle säga vad vi ska göra mindre av, det är att gör mindre av det som inte gynnar oss. Så det handlar väldigt mycket om det här basala.
Men är inte det ganska skönt? För dels är de gratis och de är så himla enkla. Om vi lär oss att djupandas och vi lär oss att stressa lite mindre och vi går ut i naturen och vi hänger med människor som vi älskar och gör saker som vi älskar. Allt det behöver ju naturligtvis inte kosta pengar. Det är klart att det kan det, men det är ju enkla saker så det borde vi väl alla kunna lära oss. Eller hur?
Och sen det enklaste, höll jag på att säga, det svåraste av allt, men egentligen det enklaste tipset är att verkligen jobba med relationen till sig själv så att man gillar sig själv.
Det tycker jag kanske var det svåraste.
Ja, alltså det är det svåraste men det enklaste, men det är liksom, det måste vi verkligen jobba på för att när vi börjar gilla oss själva så är det lättare att välja sig själv också.
Där är så sant. Men jag upplever att det kan vara så otroligt svårt ibland att tycka om mig själv eller hur jag ser ut eller hur jag är. Där har jag brottas jag ganska mycket med mig själv i perioder. Och det kanske alla gör, tänker jag. Men,
Man får ta
men...
bort alla speglar så slipper man att se sig
Jag tar bort glasögonen. Nej, men det är en bra påminnelse, tänker jag. Absolut för mig. Och jag tänker att det kanske finns fler där ute som lyssnar som tänker att tack för den där påminnelsen, Ellen.
Ja, det är jättevanligt att så vet jag att det bara går till mig själv. Jag har många år inte gillat mig själv eller delar av mig själv jag har gillat, men på det stora hela så har det funnits en sida som inte känner sig okej. Det finns fortfarande. Nu ser jag den tydligare, men att den dagen jag började känna att ja, men jag är okej, liksom. Jag tycker om att hänga med mig själv. Då slutade jag välja människor som jag inte ville vara med.
Du, tusen tack för det här samtalet, Ellen.
Ja, men tack själv.
Jag tar med mig det att det är viktigt att tycka om sig själv. Det var en bra påminnelse. Jag behövde höra det idag. Så den landade gott i mig. Jag tar med mig det där med din djupandning. Fasiken var det viktigt alltså. Det där att du sa att vi måste stressa mindre, det vet jag. Men det blev också en väldigt bra påminnelse. Jag tror också att jag behövde ha den idag. Och det där med kosten, att just kartlägga så här, vad blir uppblåst i magen av, hur känner jag efter jag ätit det här? Det är också viktiga saker att bli påmind om. För inte vet jag utgår ju bara från mig själv, men ibland slänger jag ju i mig vad som helst bara för att jag tänker att jag måste äta. Jag vet inte ens ibland vad det smakar, utan det är bara någonting jag trycker i mig. Men ja, jag ska jobba på det.
Härligt.
Tusen, tusen tack. Hörru du, Ellen, om man ska komma i kontakt med dig eller vill veta mer, så här, vem är hon, den där Ellen Engvall? Hur kan man leta rätt på dig?
Man kan söka på Ellen Engvall så hittar man mig. Annars är min hemsida hormonyoga.org. Men det tycker många är lite krångligt. Men sök på hormonyoga Ellen Engvall så hittar man mig. Jag finns på Instagram, Ellen Engvall. Där har jag massa spännande saker och jag har lite gratis yoga ibland och ja, lite gratis föredrag. Och sen har jag massa utbildningar för kvinnor, kvinnoutbildningar som man kan gå både för att man vill gå för sin egen skull eller för att man också vill jobba med det. Jag är liksom så mycket fokus på kvinnor.
Mm. Tack för idag.
Ja, men tack själv.
Hej då.
Hej då.
Tack för att du lyssnar på Inspotekspodden. Följ mig i din poddspelare eller på Instagram så du kan hänga med när ett nytt avsnitt kommer. Hör och vi hörs i nästa avsnitt.